إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أهلا وسهلا في فوتشات غيانوم كتاب أدب المفرد أو إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له آمين. في stannade förra veckan vid kapitel 481, bab kejfa nezalat ayat al-hijab, kapitlet hur versen om hijab uppenbarades. Och från och med detta kapitel framöver, några kapitel framöver, så kommer författaren att gå igenom vad som berör el-istidhan, det vill säga att be om tillåtelse att få komma in. På arabiska, isti'dhan, en tillåtelse att få komma in. Okej, okay, och det är relaterat till el-hijab, taib, som ni kommer inshallah att förstå. Det berättas här från Ibn Shihab, som berättar att Anas radiyallahu anhu sa till honom: jag var 10 år då Rasulullah alayhi salatu wassalam kom till Medina. Så mina mödrar, det vill säga hans mor och faster, förberedde mig till att jobba åt profeten alaihissalatu wassalam, och jag jobbade åt honom i 10 år. Han dog när jag var 20 år. Så jag är den som är kunnigast vad beträffar el-hijab. Än hur el-hijab uppenbarades. Första gången, eller första uppenbarelsen beträffande hijab, var då profeten alaihissalatu wassalam gift sig med Zainab bint Jahsh radiyallahu anha. Så han var då nygift med henne, och han bjöd in folk för att äta mat, det vill säga walima. Sen så gick de flesta människor ut, men vissa stannade kvar. Och de satt kvar länge. Och då så gick profeten ut, alaihissalatu wassalam, och jag gick ut tillsammans med honom för att de också skulle få, eller gå ut. Så han gick och jag gick efter honom. Tills han kommer fram till ingången vid dörren till Aishas hem radiyallahu anha. Och då trodde han att de, ja, ni hade gått ut. Så han gick tillbaka. Och jag gick tillbaka med honom till Zainabs hus. Men de satt kvar. Så han gick ut igen och jag gick ut efter honom. Tills han kommer fram till Aishas dörr. Och då trodde han återigen att de gått ut. Och han gick tillbaka och jag gick tillbaka med honom. فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا. Och då hade de gått ut. Och då så slog profeten a.s. eller han, ja, ni sänkte, eller vad kan man säga, hängde upp en hijab mellan mig och mellan han, en hijab mellan oss. Och Allah uppenbarade versen om el-hijab. Och denna hadith finns i Sahih Bukhari, tafsir surat al-Ahzab. Now. Den här berättelsen talar om hur Allah Azza wa Jal uppenbarade versen om el-hijab. Och som ni kommer att höra senare, så har versen om hijab uppenbarats mer än en gång. Och det kan vara så ibland att en vers uppenbaras vid mer än ett tillfälle. Okej? Okay? Beroende på, ja, i sammanhanget, så kan då en vers uppenbaras mer än en gång. Han nämner Anas radiyallahu anhu att han jobbade åt profeten alaihissalam från 10 års ålder tills det att han blev 20 år radiyallahu anhu. Och att hans moder tillsammans med faster, eller moster, då hjälpte honom att klara av den här uppgiften. Och det man förstår av den här berättelsen är att Anas radiyallahu anhu, innan det att versen om hijab uppenbarades, kunde gå in och ut och röra sig fritt i profetens hus alaihissalam som han ville. yani vara bland profetens fruar alaihi salam och gå in och ut så som han ville. Tills det att Allah uppenbarade den här versen och då så hängde profeten alaihi salam det här skynket mellan Anas radiallahu anhu och hans profetens fruar alaihi salatu wassalam. Versen lär oss också andra viktiga saker. Och det är att när man besöker någon så ska man inte stanna så pass länge att det stör personen. Att man sätter personen i en obekväm sits. Ibland en gäst kommer och mashallah han stannar länge. Känner sig hemma på riktigt, yani. Han kampar. Och det kanske är fel. Man kanske har någonting viktigt att göra. Och det är pinsamt att säga, ursäkta, kan du gå? Eller hur? Kan du gå ut? Ingen säger så nästan. Så att man får alltid ha det i åtanke när man besöker någon. Stör jag? Är påträngande? Det kan också vara tvärtom, att personen vill att du ska stanna länge. Men det är något som man vet bil qara'in, yani med indikationer, så kommer man fram till detta då. Men generellt så ska man då aldrig besöka någon så pass länge att man sätter personen i en yani obekväm sits. Och profeten alaihi salam, när han ville få ut dem, de flesta gick, men vissa stannade kvar, och det nämns i vissa hadither att de var 3 stycken. De satt kvar och mashallah pratade länge. Så han skämdes att säga gå ut. Så istället gjorde han någonting med att han indikerade. Och det kan man göra, som här Sheikh Abdurrazak säger, att till exempel du vill att dina gäster ska gå, att du då kanske till exempel ställer dig upp och gärna går ut in i köket och visar att du är upptagen, kollar på klockan, kollar ofta på mobilen eller någonting sånt, för att indikera på att oj, jag är faktiskt upptagen, att de kanske får ett hum om detta. Och därför hjälpte också Anas honom med att när han gick ut, gärna att det skulle vara en indikation på att hallas, jag måste gå, jag är upptagen. Det är också dags för er att gå. Men yani, det gick inte hem första gången, det gick hem andra gången. Och då lämnade de profetens hus, alaihi salatu wassalam. Och det här talar Allah azza wa jal också om i surat al-Ahzab. Ja. Och mashallah, denna hadith visar också på hur pass simpel profetens walima alaihi salatu wassalam var. Och att waliman ska vara efter walimat, nej, efter det att man konsumerat äktenskapet. Ta upp det som är sunna. Och det var enkelt. Man satt hemma hos profeten alaihi wasallam och åt lite mat. Det var el walima. Så alhamdulillah, det behöver inte vara någonting komplicerat som folk har gjort det till idag. Nej. Ta upp. Nästa kapitel, Bab al-Awrat al-Thalath. Kapitlet om de 3 awrat, yani de tiderna där man yani kanske blottar sin aura i sitt rum och kanske stänger dörren. Och det här är det som Allah Azza wa Jalla talar om i surat An-Nur, vers 58. Och där så berättas det från Ibn Shihab, från Tha'laba ibn Abi Malik al-Quradi, att han sa att Abdullah ibn Suwaid red till Abdullah ibn Suwaid, som var broder till Bani Haritha ibn al-Harith, för att fråga honom om al-awrat al-thalath, de här 3 tiderna som är känsliga. Wa kana ya'mal bihinna, då Abdullah ibn Mas'ud var en person som implementerade dessa 3. Ja. I alla fall han red till vem? Abdullah ibn Suwaid. Ja. För att då fråga honom om tafsir på de här 3 tiderna. Och då säger han till honom, vad är det du vill för någonting? Jenny, vad vill du med den här frågan? Och då säger han, jag vill förstå och praktisera dem. Jag vill implementera det. Och då så säger han att när du tar av dig dina kläder vid middagen, så ska ingen från din familj, yani som nått könsmogen ålder, gå in till dig utan tillåtelse. förutom om han kallas. Det är det som är tillåtelsen. Och samma sak vid soluppgången, då människorna beger sig ut tills man har bett salat al-fajr. Och samma sak vid isha-bönen, då folk tar av sig kläderna en efter isha-bönen tills de sover. Så här är det som menas med versen. Att om man har barn och folk som jobbar hemma och så vidare, så finns det tider där man kanske sover, man tar av sig kläderna, byter kläder, eller kanske till och med är intim med sin fru. Då är det opassande att en person bara springer in i sovrummet. För då kommer de att se personens aura, nakenhet, eller de kommer att se är de här människorna kanske vara intima eller liknande. Och då lär oss islam, eller isti'dhan, taib, eller isti'dhan, att man då ber om tillåtelse för att få komma in. Och det att man säger assalamu alaikum, får jag komma in? Knacka på eller säger assalamu alaikum, har jag tillåtelse att komma in? Och det är de här tre tiderna som är extra viktiga. Tiden vid al-fajr, då folk sätter på sig kläder efter sömnen. Och tiden vid dhuhr, då folk har vilat i qailula, de har sovit middagssömn. Och tiden vid al-isha, efter isha-bönen, då folk tar av sig kläderna för att sova. Naam. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner detta i surat An-Nur, som vi sa, i vers 58. Som ungefär kan översättas till troende vid tre tillfällen under dagen. Bör ni inte låta dem som ni rättmätigt besitter, yani de som jobbar åt er, och de som ännu inte har uppnått manbar ålder, yani de är inte könsmogna, få tillträde till er person, yani till era, yani det här privata rummet, utan att först begära tillstånd före gryningsbönen, och då ni under middagshettan lättar på er klädsel, och efter kvällsbönen tre tillfällen då ni inte behöver skylla er kropp. Om ni frånsett dessa tillfällen låter dem röra sig fritt omkring er, så gör ni eller de inte någonting klandervärt. Ja. Men, så säger Allah, när barnen i ert hem uppnått en manbar ålder, ja, de är könsmogna, så ska de be om tillstånd vid alla tillfällen. Så den här versen om tre tillfällen handlar om barn som inte är könsmogna. Och vissa av Salaf brukade lära sina barn från 4 års ålder att ska ni inte pappa och mammas rum vid de här tillfällena, måste ni knacka på. Eller måste då göra istidhan, be om tillåtelse att få komma in. Taib, vid fajr, vid dhuhr, vid isha. Och sen när de blir könsmogna så ska de alltid be om tillåtelse att få komma in. Taib. Det har också nämnts från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma att den här bestämmelsen är det inte längre många som praktiserar. Och han nämner att varför? För att när den här bestämmelsen uppenbarades så var folks hem väldigt simpla. Och sovrummet, eller vad man kan kalla det för, var stängt med ett skynke eller någonting liknande. Och då är det väldigt lätt att springa in. Men senare när folk fick dörrar och lås och liknande, så är det en annan femma. Yani då, om dörren är låst, så måste man ändå alltid fråga om tillstånd att få komma in. Men det är ändå en bestämmelse som är kvar. För det kan hända att dörren är öppen och liknande. Och det är bra att man lär barnen denna etik. Och vi kommer att fördjupa oss i den här frågan ännu mer. Det finns också en fajda här. Den här mannen från Salaf kommer till den här sahabin och frågar om denna bestämmelse. Så säger han, vad vill du med detta? Varför frågar du? Och det är också en fin sak från en alim, en lärd person, att man ibland undersöker vad studenten eller eleven eller frågeställaren vill. För att det är inte alla personer som förtjänar ett svar. Om en person kommer och ställer en fråga på grund av fitna, han vill bara göra problem. Han vill orsaka problem, eller han vill kanske visa sig vara någonting, eller han vill inte ens praktisera den saken som du ska lära honom. då behöver du inte svara honom. Men den som kommer och söker kunskap för att praktisera den är den personen man svarar. Så att man lär sig också denna berättelse att man inte behöver svara på alla. Taib. Nästa kapitel. Kapitlet att en man äter med sin fru. Kapitlet att en man äter med sin fru. Och det här kapitlet syftar också på två saker. Tillåtelsen och uppmaningen att äta tillsammans med sin fru. Att det här är något som är sunna. Och tyvärr en sunna som i många kulturer kanske inte praktiseras. Där vissa män anser det vara typ lågt eller omanligt eller opassande att sitta och äta med sin fru. De tänker sig att männen äter själva och liknande. Och det här är batil, det här är oislamiskt. Utan från islam är att en man äter tillsammans med sin fru. Och ni minns kanske också hadithen. Att från sadaqa är att en man lägger mat i sin frus mun. En ordagrant. Tar en köttbit och lägger den i frugans mun. Taib. Det här får du hasanat för. Får du belöning för. Och det kan du inte göra om du inte äter tillsammans med henne. Ja. Här berättas det från Mujahid, från Aisha radiyallahu anha, som sa att jag brukade äta med profeten alaihissalam hejs. Vi kommer tillbaka till det senare. Och då gick Omar förbi och han kallades in för att äta. Och hans hand vidrörde mitt finger. Och då så säger Omar hass. Om jag fick bestämma så skulle inget öga falla på er. Yani ingen människa skulle få se er. Yani profetens fruar. Alayhi salatu wasalam. Och då uppenbarade Allah versen om el-hijab. Ja. Den här hadithen bevisar då att det är sunna att äta tillsammans med sin fru från en och samma tallrik som de gjorde här. Och de åt hejs. Och hejs är en maträtt som finns kvar än idag. Det är att man blandar dadlar med mjöl och lite grovt mjöl tillsammans med fett som liknar smör. Då blir det som en deg kan man säga. Något som liknar kanske en pepparkaksdeg nästan. Lite mjukare. Det här var någonting som man brukade äta på profetens tid. Och någonting som man faktiskt fortfarande äter idag. Speciellt i Medina. Så finns det hejs. Och det är mashallah. En delikatess. Och det är svårt att fasta i Ramadan utan att äta hejs. När man bryter fastan. Mashallah. Någonting väldigt gott. Tayyib. Så de bjöd då in Umar radiyallahu anhu för att äta från denna hejs. Och då sätter sig Umar och de äter tillsammans. Profeten al-Islam, Aisha och Umar. Och Umar var ju inte mahram till Aisha, eller hur? Det här bevisar då att innan Allah azza wa jalla uppenbarade versen om el-hijab så kunde män och kvinnor äta tillsammans. Men de åt tillsammans. Okej? Okay? Till och med från samma fat. Och han nämner här att hans hand vidrörde hennes finger. Och då reagerar Omar väldigt starkt och han säger hass. Och hass är ett ord som man säger när man blivit biten typ eller bränt sig. Yani man verkligen uttrycker yani smärta eller förvåning kan man säga. Yani Omar radiyallahu anhu såg det väldigt allvarligt att han vidrört profetens fru alaihissalam. Allah musta'an. Och det var innan el-hijab. Vad ska vi då säga om dem som idag tar lätt på att gå och skaka hand och kramas och pussa tjejer på kinden och liknande saker. Ja? Adi, eller hur? Hos många människor. Ja? Krama, pussas. Man har tjejkompisar och jag vet inte vad. Allah musta'an. Och då sa Umar radiyallahu anhu om jag hade ordet, om jag fick bestämma så skulle inget öga se er. Yani ingen man skulle få se er. Och då uppenbarade Allah Azza wa Jal el-hijab. Här har vi då andra gången Allah Azza wa Jal uppenbarar versen om el-hijab. Naam. Han nämner också ulema att detta är från Umar radiallahu anhus dygder. Att han kom med många förslag, eller många händelser där Allah azza wa jall uppenbarade en vers eller bestämmelse från Koranen. Just på grund av att Umar radiallahu anhu sagt någonting och så vidare. Sen berättas det från Khawla. Khawla sa att profeten alaihissalam och Aishas händer gick ihop, eller de åt tillsammans från en och samma tillbringare, eller ina, yani skål eller tillbringare. Och den hadithen bevisar ju också att profeten alaihissalam brukade äta tillsammans med Aisha. Och det är också en fin sunna som tyvärr är bortglömd av många människor. Det är att inte bara äta tillsammans på samma bord, utan äta tillsammans från samma fat, samma tallrik. Det här är en sunna som tyvärr är bortglömd av många människor. Och det finns jättemånga hadither i det här ämnet. Bland de kända haditherna är då sahaba radiyallahu anhum kommer och klagar över att de äter och snabbt blir hungriga igen. Och då så säger profeten alaihi wasallam, det kanske är för att ni inte äter tillsammans. Och då sa sahaba, det stämmer. Och då så sa han, ät tillsammans så kommer Allah välsigna er mat. Så al-baraka ma'al jama'a. Det finns mera baraka i att äta tillsammans. Och den mest älskade maten hos Allah är den med många händer. Så det är bra att äta tillsammans. Och det här kanske ni har erfarat. Ibland man äter tillsammans ett stort fat med ris, kyckling eller kött. Att du blir mätt hela dagen. Du behöver inte äta någonting mer. Men ibland du käkar hemma. Och sen subhanallah efter en timme behöver macka. Behöver någonting. Behöver fika. Ja? Subhanallah. Det finns ingen baraka. Så baraka finns i att äta tillsammans. Namn. Nästa kapitel, kapitlet att gå in i ett hus där ingen bor, ett övergivet hus. Bab idha dakhala baytan ghayra maskun. Där berättas det från Ibn Umar radiyallahu anhuma att han sa att om du går in i ett obebott hus så ska du säga assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Om du går in i ett obebott hus där ingen befinner sig eller bor, så ska du säga assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yani fred över oss eller mig och Allahs fromma tjänare. Och Allah nämner också i Koranen just det här med att hälsa när man går in till folk. Wa tusallimu ala ahliha. Och ni hälsar på dess folk. Så man ska hälsa när man går in i ett hus, vare sig huset är bebott eller obebott. Taib. Allah nämner också de husen som är obebodda i Koranen. Bojuten ghayra maskuna. Så man ska alltid hälsa när man går in i ett hus. Och också hadith Jabir, man ska också alltid nämna Allahs namn. Man säger bismillah, assalamu alaikum, när man kommer in i ett hus, bebott hus. Du kommer hem till dig. Även om ingen är hemma, så säger du bismillah, assalamu alaikum. Och det har nämnts i vissa hadithir att det blir baraka. Det kommer bli baraka för dig och din familj i huset. Och i hadith Jabir att shaitan säger till sin kompis, här kan vi inte sova. När du säger bismillah, nämner Allahs namn vid inträde. Och när du säger bismillah vid maten, så säger shaitan återigen, här kan vi varken sova eller äta. Och tvärtom. Den som kommer in och inte säger bismillah, salam alaikum, och inte säger bismillah över maten, då säger shaitan till sin kompis, här kan vi både äta och sova. Så det här är en viktig sak att tänka på. Många klagar över att typ spökar i huset, de har mycket jinner eller shaitan och onda vibbar i huset. Då är det bra att tänka på att såna här enkla små saker i våran vardag faktiskt kan skydda oss från shaitan. Eller hur? Dhikr skrämmer bort det shaitan. Och det finns ju många andra tillfällen också där man ska minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så här säger Abdullah bin Omar att när man kommer in i ett hus som är obebott. Och där är också en annan fajda. När du går in i ett obebott hus där det finns en metä, det har någon form av nytta. Det kunde förr i tiden vara ett hus som var vid vägen där folk reser. Som ett ödehus, eller man kanske har byggt det för resenärer. Att de kan få skydd från solen, vindskydd och liknande. Ett väldigt simpelt hus med tak och egentligen fyra väggar. Det finns ingen dörr typ eller någonting sånt. De här husen är för alla. Du kan bara gå in där och vila. Vila, sova, göra vad du behöver göra liksom. Men att man ändå när man går dit säger då assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Så att man hälsar på de som kan vara där. Kan vara malaika, jinner, från al-mu'minin och så vidare. Och att man också hälsar på sig själv. Ja, men där behöver man inte be om tillåtelse. Det finns ingen vän i ett övergivet hus. Du kommer till ett övergivet hus som inte tillhör någon. Ingen bor där, finns ingen dörr eller någonting sånt. Då behöver du inte knacka på och fråga om tillåtelse för att komma in. Utan det här är i husen där det bor folk. En annan fajda som vissa ulema tog från den här hadithen. Det är att när man gör dua för andra så börjar man med att göra dua för sig själv först. Att generellt från etik i dua är att man alltid börjar med sig själv först. Det är jättebra att göra dua för muslimerna. Deras tillstånd är Allah al-musta'an. Men att man ändå börjar med sig själv. Allah förlåt mig. Allah förlåt muslimerna. Allah vägled mig. Allah vägled muslimerna. Allah ge mig rahma. Allah ge muslimerna rahma. Allah ge mig jannah. Och Allah ge muslimerna jannah. Och så vidare. Eller du kanske ber för en viss person och så vidare. Men att man börjar med sig själv. Som här Abdullah sa. Att han då börjar med att ge salam över sig själv och sen över Allahs rättfärdiga tjänare. Ja. Sen så nämner författaren en affär från Ibn Abbas gällande Allahs uttalande: gå inte in i hus förutom era egna hus tills ni ber om tillåtelse. Om det är ett främmande hus så ska ni be om tillåtelse. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ni ber om tillåtelse och ni ger salam över dem som bor där. Och det är surat An-Nur, vers 27. Troende går inte in i främmande hus utan att först ha gett er till känna och hälsat husets folk. Ja. Och sen säger Ibn Abbas, och Allah undantog från detta då han säger: ingen, ja, 29. Ni gör inget klandervärt om ni går in i hus som inte är bostäder och som innehåller det som är till nytta eller nöje för er. Gärna vill säga de här bostäderna som är obebodda. Där är det lugnt. Där kan man gå in utan att be om tillåtelse. Ja, så om man ska hem till någon så måste man då alltid be om tillåtelse innan man går in. Och den största hikman, den största visheten med varför man ska be om tillåtelse när man kommer till någon är på grund av al-aurat, att inte se någons nakenhet eller någonting som personen inte vill visa, kvinnorna i huset och så vidare. Du kan inte bara gå in till din brorsa till exempel, hans lägenhet, han är gift, kanske hans fru där byter om, kanske inte har hijab och liknande, men vissa de har det här, att det är som mitt hem, du bara öppnar dörren utan att plinga på eller någonting sånt. Vi kommer komma till kapitel, inte ens din mamma, din syster, till och med där måste du också be om tillåtelse innan du går in i deras hus eller deras rum. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Allahs uttalande, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمُ. Och då era barn når, yani, en könsmogen ålder. Det berättas det från Nafi' från Ibn Umar, att då han hörde att vissa av hans barn hade nått puberteten, så yani, tog han bort dem och de fick inte komma in utan tillstånd. Yani, det vi har gått igenom innan, att barnen innan de var könsmogna fick gå in och ut som de ville, förutom vid de här tre tillfällena. Men sen när de blev könsmogna så lärde han dem att de alltid måste be om tillåtelse innan de går in. Och det här är självklart då, som vi sa, i sovrum och liknande. Inte att barnen inte får komma hem och gå in i hallen eller någonting sånt. Det är klart de får göra det. Och det är också en viktig sak att lära våra barn, att de känner till den här etiken. Taib. Kapitlet att be om tillåtelse när man går in till sin moder. Det berättas det från Alqama, som sa att en man kom till Abdullah. Och oftast, eller för det mesta när det nämns i hadither, Abdullah. Vilken sahabi är det? Ibn Mas'ud. Precis. När man bara läser Abdullah, då är det typ alltid Ibn Mas'ud. Okay. Annars brukar det stå Ibn Umar, Ibn Abbas och så vidare. Taib. En man kom till Abdullahi och han sa, ska jag be om tillåtelse för att gå in till min moder? Och då så sa han, du vill inte se henne i alla hennes yani, tillstånd. Det är inte alla tillstånd som du vill se henne i. Och det nämns senare från att en man frågade Hudhayfa. Han sa, ska jag be om tillåtelse för att gå in till min moder? Så sa han, om du inte ber om tillåtelse så kanske du kommer att se vad du ogillar. En person öppnar bara sovrummet där hans mamma är. Och hon kanske byter om till exempel. Det är ju verkligen opassande. Eller hon kanske är med sin man intim eller någonting sånt. Så att även där måste man knacka på och be om tillåtelse. Nästa kapitel, kapitlet att be om tillåtelse när man går in till sin far. Och där nämns en svag hadith, men bestämmelsen är densamma. Och sen kapitlet att be om tillåtelse när man går in till sin syster. Och där berättas det från Ibn Abbas att en man sa, jag frågade honom, ska jag be om tillåtelse när jag går in till min syster? Han sa nej, ja. Och då så sa, repeterade han frågan, han sa, men jag har två systrar hemma som jag gärna uppfostrar eller tar hand om. Jag spenderar på dem. Ska jag ändå be om tillåtelse när jag går in till dem? Och då så sa han, nej, skulle du vilja se dem nakna? Gärna skulle du vilja bara öppna dörren och de står där nakna? Och sen så läste han versen från Surat An-Nur som vi har nämnt innan. Ja. Och då slutsatsen Ibn Abbas säger då att när de väl blivit könsmogna, yani då måste de be om tillåtelse. Och han säger det är wajib, yani för alla. För alla att be om tillåtelse. Så att den här mannen, han tänkte, de här systrarna till mig, de är hemma hos mig, de är som mina egna barn. Jag tar hand om dem, jag försörjer dem, jag uppfostrar dem. Ska jag verkligen behöva tänka på såna här saker? Ja, det ska du. Och det är samma sak för oss, om ni har en dotter, en syster hemma. Man kan inte bara rusa in i rummet, utan man knackar alltid på först, så att man inte ser dem på ett opassande sätt. Nästa kapitel, att be om tillåtelse tre gånger. Och där berättas hadith Abu Musa radiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari, som gick till Umar radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, och bad om tillåtelse att få komma in. Men han fick inget gehör, då Umar radiyallahu anhu var upptagen. Så Abu Musa gick tillbaka. Och vissa hadith nämner att han knackade på eller han bad om tillåtelse tre gånger. Så Abu Musa gick tillbaka och när Omar var färdig så sa han att jag typ hörde inte Abdullah bin Qais. Jag hörde inte hans röst när han bad om tillåtelse. Och det är Abu Musas riktiga namn. Låt han komma in. Och då så sa man, han har gått tillbaka. Qad raja. Och då bad Umar radiallahu anhu att man skulle hämta honom. Och då så säger Abu Musa, vi brukade beordras med detta. Yani att om en person inte öppnar efter att man bett om tillåtelse att få komma in efter tre gånger, så går man därifrån. Och då säger Omar att du ska hämta ett bevis. Du ska hämta yani, någonting som stärker detta. Och då gick de till en sammankomst där det fanns ansar. Och man frågade den här frågan, yani, stämmer det som Abu Musa säger? Och då så säger en person, till och med den minsta personen kan vittna om detta. Yani, att det stämmer. Och det var Abu Sa'id al-Khudri. Och då så gick Abu Sa'id al-Khudri. Och då så säger Umar radiallahu anhu att till och med denna information från Rasulullah a.s.w. var yani, dold från mig. Jag blev distraherad av att köpa och sälja på marknaden. Ja, och det är en hadith som finns i Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Taib. Vi lär oss av den här hadithen att det är sunna när man kommer hem till en person att man ber om tillåtelse tre gånger att få komma in. Och att man då ger assalam och säger assalamu alaikum, kan jag komma in? Assalamu alaikum, kan jag gå in? Eller liknande. Tre gånger. Och om personen inte öppnar eller ger svar efter tre gånger så måste man gå därifrån. Så ska man gå därifrån, man ska gå tillbaka. Men du ska inte fråga en fjärde gång. Och hadithen bevisar också, som Ibn Hajar säger, att viss kunskap eller information kan vara dold från stora sahabi. Från en stor sahabi, kunnig sahabi, medan en mindre sahabi känner till det. Ja, det finns ingen sahabi som samlat all sunna och alla hadither, utan yani, sahabas kunskap var ju fragment som de, när man lägger ihop det så får man helheten. Taib. Så att här visste Abu Musa någonting som Umar ibn Khattab inte visste. Och vi vet ju alla att Umar är mycket bättre än Abu Musa. Och kunnigare. Och profeten al-Islam har beordrat oss att följa Umar. Att han är från al-Khulafa Rashidin. Och han sa, följ de två efter mig, Abu Bakr och Umar. Men trots detta så yani, fanns det saker som Umar inte kände till. Men som andra mindre sahaba kände till. Och han tog åt sig kunskapen. Och samma sak idag. Du ska inte tro bara för att en person är en alim eller mufti. Att han kan varenda hadith. Och han kan varenda tafsir på varenda vers. Och varenda åsikt eller uttalande. Eller, det kan till och med hända att du kanske kan någonting. Som han inte kan. Du kanske läste en hadith som han inte läst. Eller du kanske läste en hadith som han läste för 30 år sedan och glömt bort. Är det inte så? Men det är självklart oftast ovanligt, men det är möjligt. Så att man inte går och upphöjer al-ulama till en nivå där yani, de är ofelbara och de kan allt. Utan de är också människor som ständigt lär sig. För livet är en skola, som Imam Ahmed sa, att man ska söka kunskap från vaggan till graven. Hela livet. Och som vissa av salaf sa, den som säger jag är alim, han är jahil. Men ni vet att den som säger jag är alim, jag har uppnått kunskap, att han är jahil. En person ska ständigt, oavbrutet, fortsätta söka kunskap. Kunskapen i islam är inte begränsad till en eller två böcker, som det kanske är i andra religioner. Utan kunskapen i islam är oändlig. Är det inte så? Oändlig. När det kommer till tafsir, hadith, och mashallah, arabiska, aqida. Det finns så otroligt mycket kunskap i den här religionen. Och hadithen bevisar också att man, när det kommer viktig information, att man kan bekräfta det. Speciellt Umar, som då var ledande position, ville bekräfta. Yani, ingen ska gå och ge fatawa och nämna hadither och så vidare utan att det är bekräftat. att man verkligen kollar att folk sprider korrekt kunskap. Taib. Och inte att han misstror Abu Musa, men han vill verkligen höra detta från någon annan. Så att det är inget fel med det, att man bekräftar kunskapen. Och det är också ett bevis på att folk i position ska ha uppsikt över den kunskapen som sprids i muslimska länder. Och tyvärr idag är det mycket fauda. Vem som helst pratar, vem som helst öppnar durus och ger fatawa och YouTube-kanal, jag vet inte vad. Är det inte så? Du kan hitta värsta skojarna som sitter och pratar om islam. Och de här personerna ska stoppas. De har inte rätt. På samma sätt som du stoppar en skojare som öppnar ett sjukhus. Eller hur? Han säger jag är läkare fast han är mekaniker. Ja. Vad gör de med hans sjukhus? Du stänger det, eller hur? Du stoppar han i fängelse. Taib, någon han säger jag är sheikh fast han är mekaniker. Ska du bara låta han vara? Det är lugnt. Lä. Stoppa honom, ännu viktigare. Han förstör folks religion igen. Allah al-Mustan. Hadithen bevisar också en annan sak. Och det är att vad var Umars ursäkt till att han inte kände till denna sunna? Han sa, jag blev distraherad av marknaden, av att köpa och sälja. Jag blev distraherad av att köpa och sälja på marknaden. Och det är något som man kanske måste göra. Man måste jobba. Men där finner man också att dunya är en distraktion från att gärna lära sig och att uppnå islamisk kunskap. Namn. Men självklart, man ska ju jobba och försörja sig och sin familj. Men man måste också ha en balans och lägga lite tid där man lär sig sin religion. Och vissa tyvärr lägger för mycket tid på dunya. De har ibland två jobb. Inte ett jobb, två jobb. Här, sahaba kanske går några timmar på marknaden. Ja, några timmar. Och de missar någon hadith hit och dit. Men idag, alla måste ha folk jobbar ihjäl sig, studerar. Och sen går de inte på någon lektion. De läser inte bok, de lyssnar inte på durus. Och de förblir okunniga i islam. Och det är en katastrof. Allah al-Musta'an. Taib. Nästa kapitel. Bab eller isti'dhan ghayra ghayru salam. Kapitlet om att be om tillåtelse att få komma in utan att ge salam. Där berättas det från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att man frågade honom om en person som ber om tillåtelse att få komma in innan han ger salam. Han kommer bara knacka på eller ringa på sig för att komma in. Och då säger Abu Huraira, la yu'dhanu lahu. Han ska inte tillåtas komma in tills han börjar med salam. Tills han börjar med att ge salam. Och han nämner också en till affär från Abu Huraira där han sa, om en person kommer in till er och inte säger assalamu alaikum, så ska du säga la, kom inte in, hatta, tills du kommer med nyckeln, tills du hämtar nyckeln, assalam. Yani du får inte komma in tills du har kommit med nyckeln att få komma in, vilket är att ge assalam. Och det finns också en hadith i detta ämne som Sheikh Albani nämner att vara sahih, där Rasulullah alaihissalam säger assalamu qabla su'al. Assalam kommer före frågan. Den som börjar med att fråga er innan assalam ska ni inte besvara. Nej. Och i vissa hadith, den som börjar prata med er innan salam ska ni inte svara på. Så nyckeln till en konversation, nyckeln till att få svar på en fråga, nyckeln till att få komma in hos en person är att man börjar med assalam. Och det här har vi talat om innan. Att folk tyvärr börjar med andra fraser. Som marhaba och ahlan wa sahlan. Och jag vet inte vad. Det kan vara på olika språk och så vidare. Välkommen och så vidare. Men att yani själva nyckeln är att man ger salam också. Man säger assalamu alaikum. Och samma sak när man börjar tilltala en person. Att man börjar sin konversation med att ge assalam. Och det här faller ju också in under den versen vi nämnde innan. Att när man går in i ett hus så ska man ge salam till folket i huset. Generellt. Så kommer man in i sitt hus eller man är gäst hemma hos någon annan så ska man ge salam. Och vi nämnde att det ger rahma och baraka. Och det är också någonting som leder till gärna att folk känner sig trygga och bekväma med dig. Nästa kapitel. Personen som smygtittar utan tillåtelse kan man sticka ut, eller man kan typ sticka honom i ögat. Ja, det är svårt att översätta, det är inte ofta man pratar om sånt här. Där berättas det två hadither. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa: om en person spionerar eller kollar in i ditt hus och du skjuter en sten med fingrarna som gör honom blind, en kommer på ögat gör honom blind, så har du ingen synd på dig. Du har inte gjort någonting fel. Och i den andra hadithen från Anas radiyallahu anhu att profeten alaihissalam stod och bad. Och en man ställde sig och började kolla in i profetens hus alaihissalam. Så han tog en pil från yani behållaren där pilarna står. Och yani stoppade den vid den här, vad heter det? Där man kan se in, alltså där mannen står och kollar in. Kikhålet eller springan. Stoppar in pilen i springan så att mannen inte kan se. Nej. Och vissa hadith lägger till att han efteråt, man typ ropar åt mannen att om det inte hade tagit stopp så hade du fått den i ögat igen. Wallahualam. Så dessa hadither tyder på att det är förbjudet att spionera och kolla in hemma hos folk. Att stå och tjuvkika och kolla in hemma hos folk. Och det här är en väldigt, väldigt fult. Och det är även olagligt om jag inte har fel, eller hur? Självklart så får man inte göra detta. Omoraliskt och det är fel. Och om en person då gärna skyddar sig eller han kastar en sten mot den här personen och personen skadas, så har han inte gjort något fel. Utan personen som tjuvkikar får skylla sig själv, helt enkelt. Det finns ingen dia. Vi har ju islam det som kallas för dia, en blodspengar, om man orsakat skada. Om du till exempel ute nu kastar en sten och den kommer på en persons öga och han blir blind, då är du skyldig att betala en dia. Eller en viss del av en dia. Det kan vara allt upp till 100 kameler och sen neråt beroende på skadan man har orsakat personen. Okej? Okay? Och det här är ni känt i den islamiska lagen. Men här finns ingen som helst, är ni böter. Utan personen får skylla sig själv. Nah. Nästa kapitel, vi kan ta det som sista. Eller vi kan ta några till, hinna färdigt. Det nämns här: bab istidhan min ajli nadar. Varför ber vi om tillåtelse? Jo, det är på grund av vad man kan se. Och där berättas det från Sahl ibn Sa'd som berättade att en man kollade in i en springa i profetens hus alaihissalam. Och det är samma hadith som innan. Och då hade typ profeten alaihissalam någon form av kam. Och när profeten alaihissalam såg honom så sa han: om jag visste att du stod och kollade in så skulle jag ha stuckit dig i ögat. Och det berättas också från profeten alaihissalam att han sa: innama ju'il al-idhn min ajli al-basar. Att be om tillåtelse är på grund av yani synen, vad man kan se. Ja. Och sen nämner författaren kapitlet om en person hälsar på en annan man i hans hus, och där nämner han återigen hadith Abu Musa al-Ashari, där vi nämnde att han gick till Umar radiyallahu anhu. Behöver inte repetera den. Och sen sista kapitlet kan vi ta. Kapitlet att en mans inbjudan är en tillåtelse. Yani, om jag säger kom in eller du är bjuden till mig att äta till exempel. Då, eller jag skickar till exempel min son och säger låt honom, hämta honom och ta in honom. Han är välkommen in, hämta honom. Då är det i sig själv en idén att komma in i huset. Okej, okay? Då behöver man inte stå och knacka på för att komma in. Utan då har du redan fått en tillåtelse att få komma in. Det berättas här från Abdullah som sa att om en person إذا دعي الرجل فقد أذن له. Om en person kallas eller bjuds in så har han fått tillåtelse. Om en person kallas eller bjuds in så har han fått tillåtelse. Och det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa om en person kallas och sen kommer tillsammans med rasul, yani den som vad kan man säga, budbäraren, så är det en tillåtelse. Som jag nämnde här exemplet, att säger, du är välkommen hem till mig på en kopp te, och sen när du kommer så skickar jag ner min son, öppnar dörren och du kommer upp med honom. Han är rasul, han är sändebudet som välkomnar dig. Då om han går in kan du också gå in tillsammans med honom. Men ulema nämner, förutom om barnet skulle vara till exempel inte förstå sig på det här med aura och kvinnor och liknande, och om man är osäker på att det kan finnas kvinnor i huset och tjejer som är otäckta och så vidare, att man ändå är på säkra sidan och ser till att det är lugnt, det är grönt innan man går in i huset. Yani av adab. Men rent teoretiskt och generellt så är det en inbjudan är en tillåtelse att få komma in. Ja. Det berättas också här en athar från Abil Alaniya som sa att jag kom till Abu Sa'id al-Khudri och jag hälsade på honom, men han gav mig inte tillåtelse att komma in. Och sen gav jag salam och han gav mig inte tillåtelse, och sen gav jag salam en tredje gång och jag höjde rösten och jag sa assalamu alaikum ya ahl ad-dar, och jag fick inte tillåtelse att komma in, så jag vände mig bort och yani satte mig en bit bort. Och då kommer en pojke ut och säger udkhul, kom in. Och då gick jag in och då så sa Abu Sa'id till mig att om du hade bett om tillåtelse en gång till hade du inte fått komma in. Och då så frågade han honom vissa yani, frågor och han svarade sen på frågorna. Men här är det som vi talar om, att yani, han bad om tillåtelse att få komma in tre gånger, eller hur? Och gav salam varje gång. Och Abu Sa'id sa om du skulle frågat en fjärde gång skulle jag ha typ, eller jag skulle dissat dig, för du skulle ha gått emot sunna. Och då skulle du inte alls få komma in. Men en hand tre gånger, så han gick och satt och väntade någonstans. Och sen skickade han en pojke och sa välkommen in. Och det är det som kapitlet handlar om. Att det i sig själv är en tillåtelse att få komma in i huset. En hadith till. Sen är vi inshallah färdiga. Kapitlet hur man står vid dörren. Där berättas det från Abdullah ibn Busr, profeten sahabi radiyallahu anhu, att profeten alaihissalam då han kommer till en dörr brukade be om tillåtelse att få komma in, och då stod han inte framför dörren utan han stod på vänstra eller högra sidan av dörren, och om han tilläts att komma in gick han in och annars gick han därifrån. Ja. Det är också en sunna att när man kommer till en person, och speciellt någon som är gift eller har tjejer i huset, att när man ringer på eller knackar på som vi gör idag, att man inte står precis vid dörröppningen. Så att när du öppnar dörren då ser du rakt in. Utan du står på höger eller vänster sida. Eller vid trappan som man gör i vissa hus. Yani, så att dörren öppnas och du ser inte in. Det här är en sunna att du står på höger eller vänster sida av dörren när du ber om tillåtelse att få komma in. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.